Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Ja, det höll på att sluta riktigt illa. Jag och min goj och Novik på ute och övning körde på en stor parkering, men den kunde ha varit stort som helst. Alltså, för vi var rakt på väg in mot ett tvätteri som ligger. En studsa fram, du vet, mot den där byggnaden. Sen sa jag, det här går inte, vi måste lösa andra bilar.
Välkomna till det 45:e avsnittet av Sportklubben, LT Sportens podcast om Hockeyallsvenskan och SSK i synnerhet. Jag heter Jakob Sjölin och idag har vi med oss Södertäljes nya sportchef Emil Georgsson. Välkommen Emil, kul att ha dig med. Hur är läget?
Det är bra, tack för att få vara med. Jag har ju lyssnat på den här podden ett par gånger som motståndare sportchef och försökt samla lite info, så det är kul att få vara med. En ära faktiskt.
Det var lite oväntat. Du har alltså scoutat i podden.
Absolut. Man försöker hitta alla vägar som går för att få information om motståndarlaget, och då har den här podden blivit nyttjad, så är det.
Vad kan man få ut av en podcast?
Ja, men lite vad som händer runt laget, känslan kring laget kanske, hur det har sett ut på slutet, där kanske har svajat lite grann på backarna kanske, eller målvaktsspel har sett sig så där ut. All info är bra info tycker jag.
Så hur kommer du förhålla dig till att det finns en podd om din klubb nu då?
Ja, men jag tror det, någonstans är det ändå bra för supportrarna. Det här är ju en anrik förening med många supportrar som vill ha mycket info, och jag tycker man ska försöka vara så transparent som möjligt mot sina supportrar för att, ja, jag tror att det är bäst att bygga relationen så.
Hur har första tiden varit?
Mycket att göra. Jag har ju dubblat lite grann med en uppsägningstid nere i Västervik också. Så det har blivit ganska mycket och mycket att sätta sig in i. Och framförallt har det väl dykt upp saker som jag inte har varit van med. Framförallt typ juniorsida och sådana här saker som har varit lite nytt för mig. Men Dennis har hjälpt mig ganska mycket på den biten. Så jag uppskattar att han finns här och kan lotsa mig genom juniorerna. Hur lite det funkar och så vidare. Men det var kul också. Det är en stor organisation för att vara Hockeyallsvenskan. Kanske större än vad jag trodde att den skulle vara. Till och med. Jag tänkte väl att det kanske var en 15 pers som sprang runt här. Men det är betydligt fler.
Vad är det med juniorsidan som är ovant? Jag vet ju att man inte har särskilt stor satsning. Det är inte som något elitgymnasium så i Västervik. Men vad är skillnaderna?
Ja, men det är väl just det att våra Västerviks juniorer spelar i Division 1. Och nu gick de upp i elit i år. Men det är inte samma. Det första som hände här var ju agenter som ringde och tyckte att deras spelare skulle upp och spela A-laget och få ett A-lagskontrakt. Och jag har inte knappt sett dem spela och vet inte vilka det är. Det är nytt. När jag gick hockeygymnasium i Västerås i början på 2000-talet så var det ju knappt någon som hade agent. Så bara där var det ju någon skillnad för mig, tyckte jag.
Hur hanterar man den? Vad ska man säga? Hur den påverkan från agenter och den pushen att man behöver få chansen nu. För det känns ju som att många unga spelare har ganska bråttom.
Så är det. Och det som jag sa, jag fick ju liksom prata med juniortränarna och med Dennis och lita på deras åsikter lite mer, eftersom inte jag har hela bilden klar för mig och ta med mig det till agenten. Nu kommer jag ju bli mer insatt i den när jag kommer vara här, men just där och då kunde jag egentligen inte uttala mig, för jag ska erkänna att jag har sett noll matcher med Södertäljes i 20 år och så svårt för mig. Men jag tycker de packar upp mig bra där, och det är ju bara att stå på sig.
Att du inte har sett J20 matcher med Södertälje, ja, det är för dåligt.
Ja, det är för dåligt scouting. Jag får steppa upp.
Nej, men hur tänker du med juniorer i A-laget den här säsongen? Vad har du för filosofi där? När du nu har lite andra möjligheter att använda egna juniorer som en byggsten?
Ja, det är en fantastisk möjlighet tycker jag. Nu finns det ju både Ludvig och Albert, ser man ju nästan som etablerade A-lagsspelare, och de ska vi satsa på i år. Det som är roligt är att du kanske inte kanske inte behöver ha så stor trupp heller från start och kanske kan matcha lite juniorer till en början. Sen såklart måste du ha koll på det under resans gång om du får skador och så vidare. Men möjligheten finns. Jag tycker Modo var ett bra exempel i år. Med, jag tror de bara hade en 12 senior forward som fyllde på underifrån. Och det såg en sån som Oskar Nordin tog stora kliv. Nu var han lite utlån och spelade seniorhockey i Örnsköldsvik också. Men de möjligheterna finns här också med Linden och Nyköping som ligger nära till hans.
Vi ska återkomma till det där med hur man bygger en trupp lite längre fram. Jag tänkte att vi kunde värma upp med några med korta frågor. Du är från Uppland, Östervåla har du som moderförening. Spelat juniorhockey som du var inne på i Västerås och sen kom du till Västervik som 21-åring och spelat större del av din karriär där. Men vem är Emil Georgsson idag?
Ja, det är fortfarande samma taniga grabb som sprang runt Lundahallen, tänkte jag säga, i Östervåla. Nej, men vem är jag idag? Jag har förhoppningsvis fått med mig en del erfarenhet längs min hockeykarriär som jag nu får chansen att leva ut som ledare. Och jag tycker att vi har haft fyra bra år i Västervik när jag varit sportchef. Och som alla år egentligen slått experterna lite på fingrarna och tagit oss till slutspel med kanske coronasäsongen som höjdpunkten när vi faktiskt var jäkligt nära att ta Timrå i semin tycker jag. Det var två så hade en torskar och lite flyt där så hade vi, jag skulle inte säga att det var omöjligt att slå Björklöven i en final om vi hade tagit oss så långt, men det var det fyra roliga år som sportchef och det kanske har gått lite för bra för att vara sant emellanåt, men jag ser fram emot utmaningen nu med Södertälje. Det känns som det var mitt nästa steg i ledarbiten.
Var det en liten höjdpunkt för er varje försäsong när ni såg tabelltipsen strömma in?
Ja, det var det. Det var ju så här, man tyckte ändå att fan, har de inte läst på i år heller? Liksom. Jag tyckte att vi hade hittat bra importer och jag tycker att jag vet inte, man, när man liksom har slagit underifrån i tre år i rad så tycker jag att någon gång bör man ju få någon respekt med sig, men så var det ju aldrig. Det var ju liksom, ja, torva. Fredrik Söderström kom in och la oss som nia, men det kändes ju mer som att han inte hade koll på läget. Liksom. Så ja. Den kändes inte genuin på så sätt. Men det har ju liksom varit extra tändvätska för oss. Ja. Och det har svetsat samma gruppen, helt klart.
Jag skulle erkänna att något år har jag väl också tänkt att nu går det inte längre.
Nej.
Det blir ju lätt så när man tittar på tippning så där i början på säsongen. Så dels vet man ju att det kommer hända så mycket med trupperna. Så att det blir lite löjlig process att försöka gissa, för att lagen ser ändå helt olika ut i slutet. Men det landar ju ofta i okej, hur mycket resurser har klubbarna? Och hur mycket kan man överprestera år efter år? Men på något sätt så har ni ju lyckats etablera er som ett stabilt mittenlag i serien.
Ja, exakt. Men det är ju, jag kan ju förstå det någonstans. Men jag tycker att någon gång kan man väl ändå kanske sticka ut hakan och tro att Västervik tar sig till slutspel eller något sådär. Men det var ju alltid där nere liksom. Så nej, jag tror det var ju aldrig var en nackdel för oss att bli uttippade där nere utan mer som en tändvätska.
Ja, men som sagt, några korta frågor. Vad ägnar du för mycket tid åt?
Ja, det är ju egentligen det här arbetet ska jag säga. Någonting man måste lära sig där inte jag kommit rätta än, det är ju att liksom lägga arbetet åt sidan. Min familj och framförallt min son nu som blir 4 år här i slutet av månaden har ju tappat mycket tid. Med. Det var mer tid faktiskt när jag spelade hockey, då lämnade man klubban i ishallen och så åkte man hem och så kunde man fundera lite där också hur matcher och så vidare var det, men här har du ju liksom jobbet mer 24-7 och jag tror att ingen skulle egentligen bli besviken på mig om jag la undan telefonen i 3-4 timmar emellan, ja, säg 4 och 8 och tog tid till familjen istället, men det är ju så när du är ny en rookie inom yrket som jag ändå är, tycker jag, så vill man ju, man vill vara tillgänglig, man vill visa framfötterna och så. Men jag tror att i långa loppet måste jag hitta en balans där för att klara av det.
Vad är det som driver dig?
Ja, det är att vinna liksom. Oavsett om jag är i Västervik eller Södertälje eller om jag skulle ha Nyköping ettan, så det är att vinna. Jag ser mig själv som en teamplayer, allt har varit, har ingen liksom behov att stå längst fram och ta cred, utan få med på en riktig jävla fest när vi har gått upp. Det är liksom, det hade varit riktigt kul, och här finns möjligheterna på riktigt, tycker jag. Här finns inga undanflykter, utan i Västervik har vi kunnat måla oss bakom den där bilden du hade, att det är mycket rullians och ja, förutsättningar är så där. Ibland kanske de är dåliga, men här är liksom, för den här nivån så finns alla förutsättningar för att göra det bra liksom.
Vem är du på den där segerfesten? Är du en sportchef som skriver nya kontrakt på servetter, eller vem är du då?
Ja, det kan hända lite vad som helst på den där festen. De tar oss dit, så får folk komma dit och se vem jag är.
Du sa att det var att vinna som drev dig. Hur är det i förluster?
Ja, det beror på lite grann hur vi har förlorat, tycker jag. Men jag gillar ju inte att förlora, det är, så är det ju. Men jag älskar nästan mer att vinna. Alltså känslan av att vinna en fredag kväll, du vet, och helgen ligger framför och man har skön känsla i magen. Man går ner och skrattar och tjoar sig med grabbarna och alla är superglada liksom. Det är en härlig känsla som jag bara tror man kan få om man håller på med lagidrott.
Mm. Vilket är ditt starkaste hockeyminne?
Ja, jag tycker jag har fått med mig en del. Liksom, även som spelare fick jag ju vara med och kliva upp ett par gånger från lite olika divisioner. Men det är samma där, du har ett mål med ett lag och du tar det ända fram, oavsett vilken nivå du är på. Men det är väl klart, när vi tog steget upp till Hockeyallsvenskan med Västervik, så var ju det var en snackis. Vi kom ju från ingenstans på ett par år och klev upp. Sen var ju första året väldigt roligt när vi kom trea och spelade kvalserien där och var bara målskillnad ifrån och ta oss till ett SHL-kval mot Karlskoga. Sen är det många roliga minnen som ledare också. Jag tycker den här coronasäsongen, då hade vi ett jävla roligt lag liksom. Vi körde som, alla körde som idioter och det var bra grabbar och så. Det är liksom, förhoppningsvis, som alla säger, de bästa minnena ligger framför en, men jag tycker ändå jag var liksom i en ganska anonym karriär. Vi sitter här i ett rum där det står Klasen och Hagelin och så vidare. De karriärerna har inte jag haft, men jag har haft mycket roligt på min väg, om man säger så.
Har du varit nära att lämna hockeybranschen någon?
Nej, jag har försökt klamra mig fast mer. Jag var ganska fort där när jag hörde att Thomas, som var min föregångare som sportchef i Västervik, skulle han började bli lite äldre och skulle kliva av, så jag var gärna där och föreslog mitt eget namn.
Ja, det var så. Du pitchade in dig själv.
Ja, lite grann så där. Jag kände väl att det kanske inte fanns supermånga alternativ i just Västervik, utan då skulle man rekrytera utifrån och så vidare. Och det är tufft. Jag vet att det är ett jäkla jobb de har nu framför sig att hitta min ersättare. Alla där är ju liksom, de har ingen Robban som är klubbdirektör och marknadssidan. Nu har de anställt en gammal hockeyspelare, vilket är bra, men det kanske skulle ha gjorts för 4-5 år sedan. Så de flesta jobbar ju 7-4 och sen får man ta tag i hockeyn, och det är inte så jäkla lätt.
Nej. Men hur sålde du in dig då? Vad var ditt sales pitch?
Ja, bra fråga. Jag spänn och bara runt där som i katakomberna och lyssnade och sa att jag var intresserad.
Mm. En stor faktor i Hockeyallsvenskan nu är ju TV-avtalet. Det är ganska skevt. 10 gånger så mycket pengar nästan till SHL-klubbarna. Hur ser du på det?
Ja, det förstår ju. Det förstår ju för många. Det förstår för klubbarna framför allt. Men jag tycker att det förstår för spelarna också. Säg att du är en, ska vi kalla dem medelmåttor. Det är ett tråkigt namn att använda på en spelare. Men de ligger en bit över 100 000 i SHL nu. Och färgar de inte där, då blir det ju omöjligt egentligen för dem att hitta jobb. Inom Sverige i alla fall, för det är ingen allsvensk klubb som har råd och tar över kontrakten. Och man kan ju bara gå till sig själv och halvera sin lön. Det är ju inte, det är ju kanske de är mer än halvera, för 60 000 är ju ett bra kontrakt på hockeyallsvensk nivå också. Så det är tufft att kliva ner så mycket i lön, och då blir det ju åka utomlands och kanske hamna i det. I en liga som kan upprätthålla lönen, men kanske inte gör det gott rent hockeymässigt för att det är sämre kvalitet. Så jag tycker det förstör mycket. Jag vet inte varför det har landat så. Jag har inte följt det från start, men jag kan inte förstå att man har kommit till den så fel i det. Att det skiljer så pass mycket. Jag tycker det gör inte hockeyn bra alls.
Hur ser du på det nya formatet för upp- och nedflyttning, där det är en plats på spel och det är ett slutspel som avgör det?
Det har ju blommat upp lite nu på slutet här med de här fallskärmarna som kommer ner, och nu har det kanske varit fel lag för de som satsade i Allsvenskan att droppa ner HV och droppa ner Djurgården, och tidigare så kanske de som har gått upp, typ Timrå, har droppat ner och de har inte samlat på sig den kassan. Kolla Oskarshamn nu som går in och gör sitt fjärde år, tror jag. De börjar ju liksom, de är inte, jag ska inte säga att de är fullt etablerade. Vi kan inte jämföra Oskarshamn med Färjestad, men de är ändå betydligt mycket bättre förutsättningar nu efter 4 år, om de nu skulle åka ner, för att egentligen bara mobilisera och gå upp igen. Och det blir jäkligt skevt.
Så vad ska man göra åt det då?
Ja, det har inte lösningen så här på sekunden, men
vad tror du om ett lönetak i Hockeyallsvenskan?
Det skulle väl inte vara fel, men
skulle det fungera?
Ja, det är tveksamt. Det är så stor skillnad på klubbarnas förutsättningar i Hockeyallsvenskan. Så det är för sig, alltså för de som kommer ner och sätta ner dem på allsvensk nivå och så vidare. Samtidigt så kan jag tycka att någonstans ska man ju kunna ha en fördel av att ha gjort någonting bra historiskt också. Mm. Men det är blir för stora skillnader på något sätt. Så något slags lönetag. Du kanske har idén och spånat på, och jag kan få ta del av.
Aj, jag vet faktiskt inte vad lösningen är. Det jag skulle vilja se är ju ett bättre fördelat TV-avtal. Det är där problemen uppstår. Jag tycker att formatet på slutspelet som man har nu är egentligen bra. Men fallskärmen är, jag förstår poängen med den, men samtidigt så tror jag inte att man kanske använder den på det sättet som det är tänkt. Man skulle se till att klubbarna inte behöver säga upp stora delar av organisationen eller skära hårt på ungdomssidan och så vid en degradering. Men det känns ju som att ja, man kanske lägger en del av de fallskärmspengarna i ett spelartrupp istället. Och det var inte riktigt meningen. Nej. Fallskärmen vet jag inte om den ska finnas som den är idag, men framförallt så handlar det om att glappet måste minskas. Och man förhandlade ju TV-avtalet som en, alltså SHL förhandlade fram sitt och Hockeyallsvenskan sitt, och det kanske man behöver göra som i elitfotbollen, att det är ligorna tillsammans som förhandlar fram ett TV-avtal som är lite mer jämnt fördelat med en mjuk ökning av TV-pengar. Det kan inte skilja 40 miljoner på lag 14 och lag 15 i Hockey-Sverige.
Nej, jag håller med dig där. Som jag sa i början här, att jag vet inte vart hockeyn sprang fel från första början. Att det kunde bli så snedvridet som det var från början. Men någonting måste ju göras, för det kommer bara växa glappet. Det är det som är problemet. Mm.
Men om vi backar bandet, så var du själv en teknisk playmaker, har jag fått höra, som spelare. Kan det stämma?
Nej, inte så jävla tekniskt, det skulle jag inte säga. Men
du gjorde dina poäng?
Ja, det gjorde hockeyätten. Jag. Det gjorde jag. Det var väl så här hyfsad spelsinne i alla fall. Som jag sagt tidigare, var ju hyfsat så här team player. Vill alltid lagets bästa. En klassisk center, ska jag säga. Fast på min nivå.
Har det påverkat hur du ser på spelare och spelet idag som ledare? Den du var själv som spelare?
Ja, jag såg väl aldrig mig själv som typ bäst. Så jag ville bara bygga mig egna som jag själv såg ut. Men jag ser ju ett jäkla värde i centrar. Mm. Jag tycker det är liksom ryggraden. Och du får gärna helst vara kanske någon center för mycket också. Det är lättare att få en center att spela vingen än vingen att spela center, tycker jag. Så det har väl kanske präglat präglat mina lagbyggen lite grann. Så.
Hur märks det om du har en bra center då i en femma?
Ja, men att han är ansvarstagande tycker jag liksom AO. Att han helst ska kunna fördela pucken. Sen finns det ju alltid detaljer på en center. Vissa får du kanske avvika ifrån. Det är ju klart att du vill alla centra ligga på 57-58 i teckningar och lite sådana saker. Det får du ju inte alltid. Och när du har varit i Västervik får du ju inte välja först heller.
Nej.
På så sätt. Nu hoppar jag upp lite grann i hierarkin, men det finns ju fortfarande lag som väljer lite före oss. Mm. Och framförallt efter en sån här säsong när Södertälje fick kvala neråt. Att vi ligger fortfarande före Västervik och Tingsryd, de här i hierarkin, det är ingen snack. Jag tror att de flesta spelarna hellre spelar i Södertälje än i, ja, låt säga Västervik då. Nu blir det exemplet hela tiden.
Mm.
Men däremot så tappar vi nog lite om vi står och bråkar om samma spelare mot Modo som haft en säsong som har varit med uppåt trend. Eller Björklöven som nu har varit tre gånger rad i final.
Mm.
Där måste vi kanske överbetala för att få den spelaren.
Gör man det då eller går man till nästa alternativ?
Ja, det beror på från enskilda fall ska jag säga. Vi får nog räkna med att vi bör göra det någon gång för att få in den spelaren. Vi vill ju liksom vara där uppe och slåss. Det är ju något annat mål med den här föreningen kan inte finnas tycker jag. Så är det. Sen får man ju ha respekt för att vi kommer från en tuff säsong och allt görs inte på en natt. Modo gjorde en jäkla resa i år från 12 till 2 eller något sånt där. Men det är inte bara att knäppa med fingrarna och så är man där uppe, utan det är ett jäkla jobb att göra, men vi måste ju lyfta det här i alla fall så att det är acceptabelt Södertälje-nivå tycker jag. Det är min målsättning i alla fall.
Ja. Vad vill du förändra? Hur vill du, liksom, vilken riktning vill du ta SSK?
Ja, framåt såklart, men jag tror att det finns ju mycket bra här. Vi måste kanske bara väcka björnen lite grann. Jag tror att får man sån här förening att rulla liksom åt rätt håll. Nu rullar det åt fel håll och då kan det ju rulla jäkligt snabbt ditåt också. Det var förra året ett bevis på. Men jag tror att vi kan injuta någon tro i supportrar och få med oss företagarna på vår sida och sen börja prestera bra resultat på isen så kan det börja rulla åt rätt håll. Sen vilken exakt spelmodell vi ska ha och vilka spelare. Jag hoppas vi kommer till den dagen där vi kan liksom bygga en bra kontinuitet i truppen och kanske mer handplocka istället för i år. Kanske riva upp hela liksom väggar och tak för att bygga nytt.
Men i år blir det lite så.
I år blir det lite så. Det såg jag väl kanske som ett måste. Inte för liksom primärt att alla de spelare som jag har gett beskedet att man bör söka sig vidare är superdåliga hockeyspelare, utan det är mer för att jag tror inte att vi skulle nöta på med samma lag och tro att det bara vänder hux flux för att Magnus kommer in eller för jag kommer in, utan jag tycker väl att det saknas en del grejer i truppen. Det har inte funnits någon tydlig hierarki. Jag tror att absolut man kan värva spelare från de mindre klubbarna. Man kan inte uteslutande värva spelare därifrån. Utan det finns en press runt den här föreningen. Folk förväntar sig. Det går inte att lura SSK-arna. Det tror jag inte. Vissa har suttit på samma stol här säkert i 50 år och sett klubben ta SM-guld. De vet när det är dåligt. Liksom. Det går inte att gå ut och säga att det är bra när det inte är bra. Liksom. Tror jag att det brast en del i att när det väl började rulla åt fel håll så fanns det kanske inga riktigt ledarkaraktärer i laget som kunde liksom ta lite extra vikt på axlarna från vissa av de andra. Och det tror jag varit ett problem. De vart jäkligt små när det började rulla. Och jag har full förståelse för det. Jag är ny här. Vem vet hur jag reagerar om det börjar rulla åt fel håll? Förhoppningsvis så ska jag klara av det. Annars hade jag inte hoppat på det. Om jag hade varit rädd för det hade jag aldrig hoppat på det. Men jag tror att just att få in någon av de där som är van att spela i en större klubb är viktigt att ha där nere. För vi kommer ju förlora matcher i år också, och vi kommer förlora flera matcher i rad. Då får det inte bli panik. Utan...
Ni pratar om personligheter och mentala egenskaper, men vilka tekniska och taktiska kvaliteter saknade du i förra säsongens lag när du såg det från utsidan?
Vi hade ju någon match vi vann med 10-0 där. Det kändes ju mer bara som mental kollaps. Som jag var inne på, jag tycker vi kanske inte alla, det var inte så att alla spelare var odugliga. Absolut inte, utan det värvades ju hit spelare som hade gjort en, nu kan jag inte, vad Harry gjorde 20 plus mål av alla.
23 tror jag.
Ja, och det är ju bra. Vi tycker, jag vet att SSK-orna gillar Kristoffer Bengtsson, han gjorde 22 i år. Liksom. Mm. Men det är så mycket mer. Jag tror att nu ska jag försöka svara på din fråga här rent speltekniskt, men jag tyckte väl kanske att det var lite för stelt liksom, spelet med puck kanske bakifrån. Det fanns väl inget målvaktsspel som liksom gav laget chansen match efter match att vinna. Sen var det ju säkert saker som gjorde att målvaktsspel inte i ett försvarsspel. Jag tror att man taktiskt kan liksom sätta upp kanske det bättre. Jag ville ha kanske spelare som är lite mer tänkare också, som kan förstå taktiken lite bättre. Men det är ju inte det du frågade. Det är ju så här speltekniskt. Jag vet inte, alltså... Ja,
lite var det väl det jag frågade. Ja, vilka taktiska och tekniska egenskaper. Vill
om de, man vill ju alltid att man åker bra skridskor och att man liksom har ändå DNA att jobba hårt. För det här är en liga alla jobbar hårt. Ja. Den är ju tråkig på så sätt. Lirarna, du måste vara extremt bra. Du måste kanske vara Jonathan Dahlén bra för att kunna glänsa rent skillsmässigt. Annars är det ju, spelar ingen roll om du är liksom skillad så på mer än average, om man kallar det så, att du måste ändå göra jobbet i den här ligan. Du måste vara beredd att täcka skott. Du måste backchecka. Vilket, ja. Det är och de flesta lag gör det. Så det finns liksom inga enkla matcher heller. Utan alla har det där, och går du ner 10% och då åker du på däng, oavsett vilka du möter.
Men hur är det där att komma in och behöva ta ett samtal och berätta för någon att de inte blir kvar? Hur är den delen av jobbet?
Ja, den är ju värdelös, såklart. Och nu hade ju, ja. Nej, det är inget roligt, såklart. Och det är ju, jag kom in helt ny. Och ja, om vi tar Anderberg som exempel, har ju en relation med. Och han kanske trodde att det skulle vara bra att jag kom för hans del, och så vart det tvärtom. Det finns ju alltid, man måste någonstans, det är någon som har sagt att man måste se skillnad på person och prestation på något sätt, och vi har ju alla gett oss in i det här yrket, och där är liksom prestation och resultat är grundbulten egentligen i allt, och det gäller ju tränare, det gäller mig. Gör inte jag ett bra jobb så kommer jag ryka. Och det vill man ju inte. Utan jag måste ju såklart försöka göra det jag tror är bäst för SSK och bäst för min egen liksom, karriär, utan att liksom vilja stå i glansen och solen. Men liksom.
Är du osentimental som sportchef? Jag minns någon historia om att du klev ju in i ett lag i Västervik som du nyss hade spelat i själv. Och minns att du tog några tuffa beslut. Var det inte så att du inte förlängde med Englund till exempel?
Det stämmer.
Lite klubbikon.
Ja, exakt. Ja, nej, men vi är tillbaka till det här liksom, person och prestation någonstans. Det är en resultatbaserad liksom, yrkeskår. Det var, kommer jag inte på rätt ord, men...
Men en bransch.
Ja, bransch. Och det är, jag är någonstans fast besluten att jag vill ju ta mig så långt som möjligt. Annars hade jag kunnat jobba kvar på Allsell och liksom gått hem vid 4, lagt min namnbricka på disken och kommit tillbaka på måndag morgon. Och jag inte hade haft något huvudansvar över det. Utan,
var det där du jobbade medan du spelade ettan?
Ja, exakt. Även de 2 åren jag spelade Allsvenskan kombinerade jag med. För då hade jag inte det här alternativet, och jag ville liksom inte säga upp mig från ett arbete som jag hade jobbat 12 år. Det var ändå ganska...
Vad gjorde du
där då? Jag började på lagret, sen var jag i butiken med oss. Jäkla dålig. Alltså,
dålig säljare?
Ja, riktigt dålig. Jag klarade mig mycket på att jag kunde surra hockey med kunderna. jag var... var uppskattad för det, tror jag. Det var många som kom ner vid 9 på fikat och tog sin fralla och surra matcher och surra hockey och sådär. Men rent skulle de ha någonting, ja, då var det kaos. Alltså. Det var det. Så är det.
Att vara sportchef i Västervik verkar ha varit mycket mer än att bara bygga ett lag också. Du fick bygga stugor, snickra ihop möbler. Jag hörde till och med att du fick övningsköra med spelare.
Det stämmer. Nej, men så är det en liten förening. Och jag är uppväxt i föreningslivet ute i Östervåla. Där det var mycket ideellt. Jag hade en mamma och pappa som, ja, gjorde mycket för föreningen. Det finns inte på samma sätt längre, tycker jag. Jag tycker att det verkar vara en jäkla diskussion varenda gång föräldrar ska hjälpa till med sådana saker. Men det var plockarbeten och det var kafeterier och det var sälja new body och bingolotter och allt möjligt. Så för mig har inte det varit någon direkt omställning. Men det är, i Västervik får du ju hugga in liksom. Det är, och bland annat så hade vi övningskörning med ett par nordamerikaner som hade bara på något sätt lyckats. Det var nog första året jag var sportchef. Jag tänkte inte på det här med automat och grejer och Nordamerika. Så vi hade bara manuella bilar. Och, ja, det höll på att sluta riktigt illa. Jag och Mingoya och Novik var ute och övning körde på en stor parkering. Men den kunde ha varit stort som helst. Alltså, för vi var rakt på väg in mot ett tvätteri som ligger.
Vad gjorde du då? Drog du handbromsen?
Ja, jag skrek väl stopp eller break eller någonting. Liksom. Och vi fick en studsa fram, du vet. Missa kopplingen där, så vi bara studsa fram mot den där byggnaden. Sen sa jag, det här går inte, vi måste lösa andra bilar.
Liksom. Så ni slutade med att ni köpte automatbilar?
Ja, exakt. Vi fick hyra sådana istället. Men jag hade väl en förhoppning om att det där skulle funka, men det var, nej, det gick inte alls.
Vad bedömer dina skills som körskollärare?
Ja, den var nog inget bra alltså. Ja, det var panikkänsla faktiskt. Jag var inte säker, för jag trodde vi hade en så pass stor parkering ändå, så att det här måste vara lugnt alltså. Men det var inte det, och de gasade upp, du vet, körde ju fan 60-70 på den där parkeringen, och jag tänkte, you need to slow down. Och så hittade han väl inte kopplingen, utan bara ställdes på bromsen och så, sen började vi hoppa liksom.
Ja, han hade inte gått åkt någon halkbana där, låter det
som. Nej, så är det. Jag vet inte hur man tar körkortet där borta heller. Men...
Vilken är största skillnaden på att vara sportchef i Södertälje då, förutom att du inte övning kör med nordamerikaner?
Nej, men det kommer nog bli den yttre pressen när vi väl drar igång. Mycket mer liksom påpassad runt om. Vi sitter här och gör en podd nu. Det kommer säkert bli andra saker också. Jag tycker att, och jag vill ju vara ganska tillgänglig för liksom supportrar och den biten. Jag tror att det är viktigt att de ändå får veta och kan förstå ibland. Och man kan ju bara göra sig liksom förstådd genom att vara hyfsat transparent. Varför gör vi det här och så vidare. Sen kan man inte berätta allt. Det är helt omöjligt. Men det hoppas jag att med tiden här kan vi... Ja, kan man kanske få till lite möten med lite supporterklubbar och lite sådana saker.
Ja, rekryteringen känns ändå som kärnan i ditt jobb. I alla fall den här tiden på säsongen. Har du någon modell eller metod där? Hur gör du för att utvärdera spelare och bedöma om de är rätt för ditt lag?
Bra fråga. Först måste vi ju veta ungefär hur vill vi spela. Nu är jag och Bogen första året, vi kommer jobba ihop. Men chansen är väl hyfsad samsynen då att vi vill, ja, men vi vill ha liksom någonstans ett bra försvarsspel måste vara ut liksom. Jag tycker det är AO i den här ligan på något sätt, att du måste ha ett bra försvarsspel, och då måste du försöka ha solida backa på något sätt, lite blandning. Jag vet att du och jag pratade om det, man kanske vill ha höger- och vänsterfattade spelare i den mån man kan bygga så. Sen är ju marknaden är ju liksom, ibland finns det jättemycket av rightade backar och ibland finns det fan med ingen. Sen, jag tror att jag måste någonstans behöva lägga om min strategi lite grann också. Nu har jag en helt annan plånbok att leka med mot vad vi har haft i Västervik, där vi kanske har vi har ju fokuserat mycket på de här utlänningarna vi har tagit in. De har ju nog uppfattat som att
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Det har varit succéer de flesta av dem, men de har ju också fått chansen att vara succéer. Mm. Mycket har ju kretsat runt dem där. De har ju fått egentligen spela hur mycket de vill. Och jag tror ju att oavsett om du är svensk eller nordamerikan, så får du mycket förtroende, så finns det större chans att du kan lyckas. Och de har fått chansen att lyckas, vilket har säkert gjort att de har uppfattats som riktigt bra spelare. Jag har fått frågan också, typ, ska du inte plocka med någon? Och där, men jag är inte lika säker på att det är en given succé i Södertälje, där konkurrensen är högre, högre än vad den har varit kanske i Västervik och så vidare.
Samtidigt såg vi att Miles Powell funkade bra i HV.
Ja, det gjorde han. Också det gjorde han, men jag vet inte vad han ska göra nästa år. Men, skulle han bli ledig, skulle kanske det var ett alternativ. Men det jag vill säga, det är ingen given succé liksom, att plocka med dem till en större klubb. Försöka svara på din fråga. Det är mycket babbel om annat, men jag tror att, som jag sa, jag kommer få behöva lägga om strategin lite grann. Jag tycker jag var inne på det också, att vi behöver ha kanske lite spelare med lite mer erfarenhet och som kan leda laget på ett bra sätt och stå emot lite yttre press och lite såna saker. Men de måste fortfarande vara bra spelare. Om inte det, så är de inte aktuella. Men det gör ingenting om de har den erfarenheten med sig i ryggsäcken.
Men du scoutar ett nyförvärv. Jobbar du med resor runt och tittar på dem? Jobbar du med video, analysprogram, statistik? Hur går du tillväga?
Allsvenskan är ju så pass bra. När jag tyckte var fördelen här när man var assisterande, som jag var i fjol också, då är det ju med 52 omgångar. Du ser alla lag 4 gånger. Så det är en del av scouting. När du ser ditt eget lag spela, ser du ju motståndarna. Om vi tar allsvenskan. Sen är det ju mycket instat som vi har. Hade vi inte första åren i Västervik. Nej. Det ska ju erkännas.
Jag hade hört det. Ja. Hur var det?
Det var ju mycket magkänslan i slutändan. Men det var ju att leta överallt och fråga runt. Och tror på att Nowick hade vi typ ett 1:20-klipp typ från Stockton hit typ på YouTube.
1 minut och 20 minuter eller 20 sekunder.
Ja, som vi tog han på liksom.
Ja.
Han ser ut att kunna åka skridskor och vi hade en hög skytte också. Men i slutändan var det magkänslan. Sen gick ju det slog ju bra ut och det ska läggas på mycket på turkontot.
Hur nervös är man inför en sån killes första ispass? Man vet att det här är ändå någon som ska vara nyckelspelare i laget.
Jag kommer ihåg, det var flera, det var ett par svenskar även det året som jag inte hade sett spela, som när vi hade någon sån här jippo-match som alla har egentligen. Och det var någon som kom ut i alla fall och jag frågade den här som jag var och kollade med, vem är det där liksom?
Ajajaj.
Jag hade inte sett han spela. Vi var ju i det läget. Vi höll på att åka ur det året 17-18. Så jag tror vi hade 3 eller 4 spelare kvar. Och vi hade spelat långt in i april. Så vi var jäkligt sent ute. Så vi fick egentligen ta många av de första spelarna. Så vi tog hyfsat billigt också på typ 12-15 gånger 8 och sånt där på uppstuds för att fylla på truppen. Och det var väl någon av dem här då, som vi tog då på rekommendationer egentligen.
Ganska skakigt för dig också. Första säsongen som sportchef, det är lite make or break. Ja. Så hade ni åkt ut det året, jag är inte säkert att du hade suttit här idag.
Nej, det är ju det.
Jag hade varit på Alcell och snacka hockey.
Ja. Kanske det hade varit så mycket hockeysnack då.
Jag tror kanske
att,
inte.
Jag tror att den tunna linjen ner i en klubb som Västervik, åker man nu då orkar alla ideella arbetare fortsätta när det inte är hockeyallsvenskan, så då kan man lika bra rasa ännu längre ner i seriesystemen. Det är väl klart att det var det, men någonstans så det var inte så att vi bara tog någon som vi inte kändes bra i magen heller. Mm. Utan, och det, jag ska säga att mycket ligger i min, alltså i, många beslut har ju liksom i med magkänslan liksom. Och där litar jag ganska hårt på den.
Vad är viktigt då för att det ska känna, att nyförvärvet ska kännas rätt för dig?
Nej, men det blir väl liksom den totala bilden av det du har samlat ihop någonstans. Via referenser. Och sen med åren skapar man ju relationer, och vissa referenser har ju bevisligen alltid stämt.
Mm.
Och sånt tar man ju också med sig i en samlad bild på slut.
Mm. Men du, på något sätt, även om du själv säger att det beror mycket på rollen som de har haft, du har ju lyckats att få spelare från ECHL och liksom bottenskiktet kanske i AHL att bära tunga roller i Västervik.
Mm.
Där andra går bet. Hur skulle du säga att du har lyckats identifiera rätt spelare? För det finns många som snittar en poäng per match i ECHL och sen kan det vara liksom flipp eller flopp i Hockeyallsvenskan.
Så jag vill väl kanske inte, det kan ju finnas någon annan klubb som sitter och lyssnar på, och jag vill kanske dela med mig allt hur jag tycker och tänker heller, men som jag sa innan också, det här har varit 24-7 jobb för mig. Mm. Jag har ju suttit nätter ut och nätter in och kollat på spelare nu när vi har fått instat ifrån mitt andra år och framåt.
Mm.
Och jag, det har ju gjort att jag liksom ändå samlat på med en hyfsad bank på spelare. Det som är tråkigt här är att det är många som valde att lägga av när det var coronasäsongen till i år då. Så valde man, så många, jag säger att jag hade säkert en bank på 40-50 spelare som jag följde liksom i princip nästan dag ut och dag in för att se hur de funkade.
Mm.
Miles Powell var ju sån, jag var på han redan för 2 år sedan. Men då jagade han fortfarande drömmen där borta. Han trodde att han kunde nå NHL.
Mm.
Så många, så hamnar man inte där.
Nej.
Och då fanns ju den kontakten. Som jag hade ju pratat med han för 2 år sedan. Och så frågade han varje år. Och så nu var det dags. Liksom.
Vad var det du såg i hans spel då som gjorde att det kändes som att det skulle funka?
Nej, men jag tycker att han var liksom en okej skridskoåkare, kanske inte var bäst i ligan, men han kunde ändå åka skridsk, och jag tyckte han var stark på puck, han hade ett bra tvåvägsspel tyckte jag, trots att den där ligan är lurig, så tycker jag, de kan ju spela så 3 dagar i rad på 15, de är väl bara 15 plus 2 typ.
Okay,
ja. Och plus bussresa, så tycker jag ändå att från match 1 till 3 höll det hyfsad jämn nivå. Vissa av de där matcherna man kollar så är det ju gåtempo. Ja. För att det förstår man ju.
Ja, tredje matchen på 3 dagar, då är man inte pigg.
Nej, vissa backar kan spela minut 50 till 75 liksom, för den veckan liksom, på tredje matchen. Så det, nej, men jag hade bra känsla. Jag tyckte han hade en bra historik ändå från, jag hade en hyfsad college-karriär och hade vi skrivit något kontrakt i AL också. Jag tycker att det finns de spelare som alltid gör de här runt, som du säger, en poäng, men de får aldrig chansen i AHL.
Mm.
Det är ju, säger ju någonting. Varför får den här killen aldrig chansen?
Lite varningsflagga.
Ja.
Vilka skulle du säga dina topp 3 bästa värvningar av nordamerikaner?
Ja, det är svårt. Jag tycker många är härliga på sitt sätt. Jag tycker kanske Kapla är den som bevisligen har varit bäst. Nu signar han Rögle här, och jag tyckte han kanske, ja, tillsammans med Albin Karlsson nu som vi har tagit, och Rasmus Bengtsson som kanske var ligans bästa backar det coronaåret.
Mm.
Jag tycker väl att Kellen Jones gjorde väl inga större, men det var ju en grym kille, och han, fördelen med han var ju att han var som en annan lite teamplayer, men jag kunde ju liksom bolla mycket genom honom, och Han sa ju åt de andra nordamerikanerna att här måste vi jobba hårt liksom.
Mm.
Om du ska spela den här klubben så måste jobba hårt liksom.
Mm.
Annars kommer det inte funka, och vi kommer inte vinna matcher. Så på så sätt var han bra. Sen blir ju alltid så här första, någonting speciellt med första kärleken, mitt första lag. Så jag tyckte Nowick var en rolig spelartyp. Han var lyckosam så länge man fick jobba med klubborna. Nu får de ju strama åt den regeln lite grann. Han var ju jäkel på att vinna puckar med klubbar och så vidare.
Mm.
Också en bra kille som valde att komma tillbaka till Åstad innan han såldes till Skellefteå.
Precis.
Där fick han kanske ingen ärlig riktig chans heller, tycker jag. Vart mer grinder där och jobba hårt och spela fult. Och hade väl någon tackling i huvudet på Greg Scott där som han varit mest känd för.
Exakt. 15 seconds of fame i SHL där.
Ja, exakt.
Men finns det några fallgropar eller miner man kan gå på när man tittar på nordamerikanska spelare?
Det är klart det finns massa fallgropar. Framförallt om du jagar East Coast, tycker jag. Det finns två. Många kan åka hit för en liksom en sista resa innan man lägger av. Vissa åker hit för att göra karriär. Och frågar du dem så gör alla karriär. Alla ska hit och göra karriär. De säger ju inte, de säger det du vill höra, såklart. Det kan väl vara en fallgrop, kan jag tänka mig.
Gäller att hitta de som är genuina med det.
Ja, något sånt. Sen är det ju, det är mycket grottande och alla har ju liksom sina saker som man tycker är viktiga. Det man vill ha i spelare, oavsett om du är svensk eller, jag tycker framförallt har ju vi kollat typ, är det killar som täcker skott, är det killar som backcheckar, är det som gör kanske de tråkiga arbetsuppgifterna. Det är ju inte så roligt att sitta och kolla backcheck på Instat. Det finns ju roliga saker att göra, kolla lite mål och snygga highlights, men sånt tycker jag är viktigt liksom.
Har du gått på några miner själv?
Ja, det har vi gjort. Det finns väl ett par av de här nordamerikanerna som inte talas om så mycket. Vi hade Desjardins som hade första året där. Det första jag fick från en var att se upp med fransk-kanadicke. För det är tydligen lite annan mentalitet på dem. Det första jag gjorde var att ta en fransk-kanadicke. Och det gick ju 10 matcher, så var vi tvungna att försöka bli av med honom. Så vi hade någon Jake Randolph som inte heller varit bra.
Fick lämna efter några månader bara.
Ja, exakt. Och det var ju från, tänker jag att säga, men det var ju referens inifrån laget som hade spelat med honom. Som inte varit bra alls. Och där får man ju passa sig lite grann också, vilka tar man som referenser. Tar man bästa polaren, det är ju klart att han vill hjälpa sin polare och få ett kontrakt. Lite sådana här saker. Men här trodde jag ändå att liksom, du ska ju vara kvar här. Du måste vilja ha så bra lag som möjligt. Men
Tycker du att du har liksom kommit igång med starten på lagbygget här i SSK? Ni har värvat 3 spelare så här långt. Förlängt med Albert Sjöberg.
Som jag var inne på här i någon... jag vet inte om det var du som frågade mig i någon tidningsintervju eller vem det var. Så har ju mycket av tiden gått till befintlig trupp. Det har gått till att hitta en fulltaglig ledarstab. Nu är ju inte alla spelare som fick ett negativt besked lösta än, men vi har ändå kommit förbi den stora anhalten i den. Och Zacke kom in som assisterande. Så nu blir det ju liksom egentligen fullt fokus på ny rekrytering. Och det hoppas jag att vi kan signa på lite spelare här i maj. Sen tror jag att man kan vara lite kanske mer kall. Det är ju jäkla liksom om och men med det här med KHL och vad kommer hända. Det är inte så roligt att vara fulltaglig och så dyker upp världens namn sen och så.
Å andra sidan är det ju riktigt tråkigt om det inte dyker upp några
namn. Nej, så är det, men jag tror ändå att de spelar ju fortfarande Nordamerika, slutspelarna har precis börjat där och det brukar liksom lättas upp ganska sent. Så jag tror att man kan ha lite is i magen. Och som vi var inne på innan, det finns ju till och med möjlighet här att liksom lotsa upp ännu någon junior och vara med och träna och spela i träningsmatcher i augusti för att liksom kanske spara lite pengar också. Det blir kortare tid de ska vara här också. Kontraktet kanske blir lite billigare på Nordamerikan om man tar den senare, så alternativen och möjligheterna finns mer än vad jag är van med.
Norrby var ju senaste värvningen in som blev presenterad den här veckan. Vad ser du för roll för honom i lagbygget?
Nej, men vi hoppas ju att han ska liksom stötsa upp och vara den spelaren han var för HB det för säsong. Då var det 19-20 va? När han hade ett riktigt bra år i Karlskrona och HV plockade honom. Köpte loss han från Karlskrona. Sen har han gjort lite dåliga klubbval, tycker jag. Han har satt sig, han åkte upp till Löven och där fanns det redan en tydlig liksom rollhierarki på de spelarna som fanns. Han skulle liksom peta undan Pornqvist och Deilert och de här i powerplay, och den fanns inte riktigt. Alltså,
var inte Plant där också?
Plant var där, men han är kanske lite mer defensiv och Rahim med just i den rollen som en powerplayback. De var ju nästan, det kändes som de nästan värvade i absurdum. De tog typ det bästa som fanns.
De hade ju 8-9 backar av hög kvalitet. Ja. Carl Johansson spelar ju långt ner i deras hierarki. Exakt.
Och han var ju en bra powerplayback i Oskarshamn innan han drog till Växjö. Så. Mm. Han har satt sig lite dåliga sitser, och sen förstår jag om HV ringer och vill vara med på den här resan. Det är ju, oavsett om det är minne, det är alltså tufft med speltid eller tuff konkurrens, så tror jag alla de där plockar med när liksom säsongen som är någonting häftigt. Men det vart inte bra liksom för han och hans utveckling heller. Så jag tror att SSK där vi är nu och vad vi vill någonstans, kan han hoppa på den resan och komma tillbaka, så tror jag. Jag har förhoppning att han ska upp och göra de här 30 poängerna. Mm. Minst som han gjorde när han var i Karlskrona. Mm. Jag tycker när han har fått spela, nu har jag haft André och Billens framför sig i powerplay, och det är inte lätt för någon att plocka någon. Och att du inte tar deras plats så betyder inte att du är en dålig hockeyspelare.
Vilka andra ser du som topp 4 backar när du bygger laget?
Ja, Albin ska ju vara det definitivt. Sen ska vi in med någon till. Så vi ska ju minst in med en som ska vara kanske till och med topp 2 i tanken. Sen om han är en 30-poängsback eller om han är en bra back overall, det får vi se. Just nu tycker jag vi saknar kanske boxplaybackar och lite sådär. Mm. Nu kan ju säkert både Albin och Norrby spela boxplay också. Men vi behöver hitta någon mer där också.
Ser du Albin mer som en PP-back än en boxplayback?
Ja, men jag vet att han spelar ju PP i Timrå det år de gick upp. Så nog kan han spela powerplay. Så har vi Ludde då som jag har förstått. Jag kan inte Ludde 200%, men jag ser väl han mer som en liksom spelande back. Han vill ju att han ska få en bra utveckling i år. Det är ju liksom därför vi har liksom lockat kvar han, och att han har struntat och hoppat på ett SHL-tåg, och det är samma med Albert också. Vi hoppas att det ska spela som gör bra resor i år.
Om man tittar på truppen ur ett makroperspektiv, så här generellt på papper eller på tavlan, hur vill du att en lagkomposition ska se ut? Hur ska en hierarki vara för att den ska vara hälsosam och fungera och ändå vara dynamisk?
Ja, man kan ju ha 30 miljoner som HV och bygga typ 4 första liner. Där är vi ju inte. Men jag tycker att det ska ju ändå finnas en tydlig första line någonstans. Där de ska veta om det också, att det här är förväntningar. Det är ni som ska driva laget i liksom 50 av 52 omgångar. Sen ska det finnas en fjärde line som förstår vilken roll de har. De ska spela box. Vad vi var inne på, de ska kunna matchas mot andra lag. Så de ska veta ungefär vad är min uppgift här. Sen däremellan beror ju på lite grann vad det är för klubb och vad du har för pengar. Jag tror att man kan ha råd att ha ändå 2 liner som ändå ska kunna producera hyfsat för att få en hyfsad secondary scoring. Liksom utspritt på lite gubbar där. Sen är det är liksom inte ett måste att de spelarna ska ge 40-50 poäng, utan Nej. Det vill vi ha på kanske toppen där istället. Men kan vi ha 4 av de där 6 som är uppe och nosar 30 poäng, så är det bra. Men jag tror att måste finnas en tydlig ändå hierarki i det där, och vissa tror att det är bra för vissa att veta att det är de det hänger på ibland också. Det gör, om vi tar en passage exempelvis, som kanske tanken i det spannet bakom den här förhoppningsvis en bra första line, så kan ju han kanske smyga lite i bakvattnet och få en jäkla utveckling på det. Men Ska han ligga på pressen och göra, det är du som ska göra de här 50 poängen, det är du som ska liksom vinna med partnermatcherna till oss. Jag tror att det kan bli lite tufft, även fast han varit med ganska länge. Jag tycker att det finns ju potential i den grabben.
Mm.
Kommer ju kanske in i ett Södertälje i år som inte spelar kanske den mer offensiva hockeyn. Vilket begränsade han när han var här också.
Mm. Ja, och han har ju aldrig varit uppe på den nivån och gjort en poäng per match i serien. Så det är ju en resa han behöver göra.
Ja.
Ser du Sjöberg som en liknande position? Eller vad tänker ni för roll för honom?
Ja, nej, vi ska ju försöka få ut offensiva grejer av honom. Sen där vad vi landar, hur mycket pengarna räcker till. Jag kan ju se liksom Abbe spela i första line med två bra spelare och få en jäkla bra resa rent också utvecklingsmässigt och få spela kanske med någon som kan lära en lite saker och ge en lite tips. Och kan man få bra snurr där så vem säger, ingen skulle bli glad i den här klubben om han kunde landa 30-40 poäng i år. Och jag tyckte ju de matcher man såg på slutet att han var en av de som klev upp också. Mm.
Gjorde ändå 4 mål på 6 kvalmatcher.
Mm. Ja, exakt. Nej, jag tyckte även i slutet där när det var lite måste-matcher så framförallt hästen borta där som jag såg vände han ju nästan precis matchen själv i tredje perioden.
Vill du 8 forward som kan spela powerplay eller hur tänker du där?
Ja, det är väl utgångspunkten. Jag har ju där kan jag ju inte skryta med att jag har några bra CV. Västervik har vi lägga i botten. I år var vi i absoluta botten. Jag tror väl att det jag har lärt mig av det är att man behöver inte ha för många lirare där heller. Utan där måste du också hitta de här. Många av målen görs ju liksom på skott. Det är ju inte öppna kassar. Vilket alla vill ha såklart. Men hitta en bra blandning där, men absolut. Alltså i de bästa världar kan man hitta en roll till alla.
Mm.
Att vissa spelar powerplay, vissa spelar boxplay och att man sprider ut den där istiden i den mån det går. Oftast blir det någon som behöver dubbla i båda.
Mm.
Framförallt någon back. Och då är ju liksom, kan vi ha 2 backar då som spelar powerplay så har vi 4 som kan spela boxplay.
Mm.
Och så vidare. Men jag tror utgångspunkten är ändå 8 forwards.
Hur vill du balansera ett målvaktspar? Vill du ha dem som spelar 25 matcher var eller vill du ha en tydlig tonvikt åt något håll?
Ja, helst vill jag nog ha en tydlig tonvikt, men att det ändå är liksom en bra match. Men jag tror att om man frågar målvakten också vill ju alla stå alla matcher. Jag tror man tjänar på att hitta en tydlig etta längs vägen.
Du nämnde att målvaktsspelet inte alltid gav laget chansen i början av förra säsongen. Mm. Är du bekväm att gå in med samma målvaktspar nu?
Det är väl den liksom, pucken vi inte har tagit riktigt igen. Hur vi ska se på målvaktssidorna. Ingen av dem här är ju min signing. Det fanns väl en anledning till att Bergvik signade 2-årsavtal för 2 år sedan. Att han hade gjort någonting bra. Jag utgår från det. Så det finns ju säkert någonting i Bergvik också. Även fast han hade en tuff säsong i fjol. Och Tolopilo var ju kanske ganska medioker under grundserien. Men en matchvinnare när det väl behövdes. Så det finns ju någonting tror jag om där. Vi ska inte utesluta att vi ska ha båda kvar, men jag kan inte säga att det kommer bli så. Men vi har inte tagit den pucken riktigt. Kalle är ju också någon specialtjänst när ni är i Norge typ och jobbar nu. Så jag har liksom inte hunnit sitta med Kalle riktigt här. När jag var uppe här så han var i Norge och lite sån här sak.
Mm.
Ja, vi får se hur vi behöver komma till det hyfsat snabbt. Sen är det ju en pengafråga till sist också.
Mm.
Det kostar att göra så om vi nu skulle ta den bollen och då är det ju Bergvik som ligger mest riset till. Så är det och det vet jag om. Vi har ju haft ett samtal han och jag och sagt att vi har inte bestämt oss hur vi ska göra här än.
Mm.
Och därför kan jag inte liksom säga varken bu eller bä, men vi vill komma fram till det så snart som möjligt för din skull också.
Mm.
Nu stannades ju Tolopilo om här och precis innan jag var klar.
Mm. Hur tyckte du om det då?
Jag hade väl kanske önskat att jag hade fått vara med och tyckt och tänkt lite mer i det. Att det hade kanske varit mitt beslut. Men jag vet inte hur läget såg ut. Det var kanske många som ryckte igen och så vidare. Att det var tvungen att ta sig ett beslut. Och nu är det så. Det är ju liksom det är ju som det, alltså vi får göra det bästa av det.
På tal om pengar, fråga, hur viktigt är det att lönestrukturen i laget matchar hierarkin? Så att...
Det är viktigt, tycker jag.
Vad händer annars?
Ja, vad händer annars?
Men hur påverkar det en grupp om man har en välbetald, alltså om den som kommer in och får bäst kontrakt slutar i fjärde kedjan?
Ja, det blir ju sällan bra såklart. Hur man vrider och vänder på det där, så till sist vet alla vad alla har ändå i ett lag. Det går inte att hålla det hemligt. Så det är väl klart att inte för jag tror att det är kanske det liksom. Jag tror det är viktigt, och det är framförallt viktigt för mig, tycker jag. Vi hade en sån situation med Aronsson här. Jag tyckte att för mig var det som en chock att vi hade en, den jag tilltänkt som en fjärde center tjänar mer än Miles Powell, som var en av ligans bästa. Och jag förstår att det är en skillnad på Södertälje och Västervik, men jag tycker ändå att någonting är fel. Och när det är så... Och hur man vrider, hur fult den låter, så är det på vissa platser kan du spara lite mer pengar. Och jag tror att segerreceptet någonstans är, har du en speltid på 12-14 minuter, då det viktigare är att du har pengar på de som spelar 20 minuter.
Ja, men det har ju mer förnuft, liksom. Det har ju mer effekt på lagets prestation om man är med på isen. Men har du ett schema där du har liksom skissat upp vad du har råd att lägga per position för att det ska bli vettigt i slutändan?
Ja, nej, men det, man har ju ungefär en hum, och framförallt har du jobbat i en klubb under, som jag i 4 år i Västervik, så har jag en hyfsad koll på det här kan vi lägga på olika positioner. Och det hände ju med Bjerselius bland annat, att han var ju våran fjärde center och var riktigt bra hos oss. Men han kom in på 16 000, 20 000 andra året, 23 000 gånger 8 tredje året. Sen var han för dyr. Liksom, för att, när han skulle upp på nästa nivå, då var han tvungen att kanske vara en andra center. Därför fick vi ta Wiggly istället. Fick han börja om den trappan.
Mattias, en gammal SSK junior.
Ja, exakt. Så han fick ju, han är ju på sitt andra år på Bjärsjötrappan.
Ja, det är ganska tajta resurser får man säga. Det är inte några monsterlöner direkt.
Nej, så är det ju. Men många, alla vill ju, inte alla, men för spelaren som vill spela allsvenskan så gäller det att hoppa på ett tåg liksom. Och få chansen att bli.
När du går in nu i andra halvan av maj, vad står på agendan? Vad är det som du tittar på nu i nyförvärvsväg? Vad tänker du addera till truppen närmast?
Nej, nu är det ju vi, jag skulle säga att vi har kommit en bit på, ja, det känns jag är fult att säga övre och under halvan på något sätt. Alla är lika viktiga i den roll de har, men vi behöver ju hitta på spetsen nu, de som ska göra det framåt åt oss. Så är det, jag tycker. Så far har vi fått in bra, stabila spelare. Det finns väl någon mer som ligger i pipen. Och, ja, det har vi ryktats om någon och, en och annan som är klar också. Fast vi inte kan bekräfta det riktigt. Men tycker vi har fått en bra start ändå. Vi har fått in solida spelare, tycker jag. Spelare som ändå bevisar sig på nivån. Så jag tycker vi har fått en bra start. Nu ska vi försöka hitta nycklarna framåt.
Vad tror du de blir då? Vilka egenskaper behöver ni ha in?
Nej, men kan vi hitta en bra central linje med stabila centrar, så kan det ju vara lite extravagans på kanterna. Så det ska ju vara spelare som kan offensivt hjälpa oss. Och om vi pratar lite mer skills och lite sådana saker, lite mer ytterligheter i sitt spel.
Är det för övrigt någon från förra årets trupp som fortfarande kan vara aktuell för förlängning, eller är det...
Ja, det är det. Jag har en dialog med Alba. Alba, likt många andra, hade väl en kanske tuffare säsong i fjol, men jag gillar Alba. Jag tyckte han gjorde 2 riktigt bra år nere hos oss i Västervik. Det är en spelare jag liksom... Jag känner mig trygg med att ha i laget. Jag tror att det finns mer i honom att ge också. Men framförallt uppfattar jag han som en... Han kanske inte... Nu vet jag att det var diskussioner med kaptenens roll och såna saker. Men för mig är han ändå typ en bra kille i gruppen. Och en kille som vill att alla ska må bra. Och har de egenskaperna. En trygg människa, tycker jag. Även fast han kan vara lite kanske för mycket grubblare ibland. Rent om sina egna prestationer. Men som människa och person så uppfattar man han äldre än att han bara är född 97, tycker jag.
Var ser du honom i hierarkin?
Ja, det är väl en ganska användbar spelare. Sen så typ gillar jag ju den linen som gick i slutet när han gick med Dahlström. Mm. Och den kan ju användas liksom.
Kan du pressa in honom på fjärde kedjekontrakt då?
Det hoppas jag. Det hoppas jag. Att vi kan hitta en lösning där. Sen nu som Alba kan ju vara, han kan ju stegra i hierarkin, så är det. Mm. Det tycker jag.
Det var någon av mina, jag tror att det var Anton Gustafsson, en av mina kollegor som liknade honom vid Teddy Lucic, den gamla landslagsspelaren i fotboll. Att Alba är lite som anpassar sig till sin omgivning.
Ja.
Alltså höjer sig med bra spelare och sen kanske inte spelar lika bra med sämre omgivning.
Nej. Det är väl... jag försöker säga utseendemässigt om man har ditt.
Det var nog mer funktionalitet. Kanske inte hårsfallet är lite bättre på Emil.
Ja, exakt. Ja, nej, men jag håller med. Han är ju användbar. Vi spelade innan han gick till Södertälje, spelade han mest av alla forwards. Han spelade boxplay. Där tyckte han var grymt bra i. Och så står han framför mål i powerplay. Och den möjligheten finns ju oavsett vad du spelar i för line.
Mm.
Vi får se liksom hur matchspelarna blir. Blir ett lag som oftast är ledning, då spelas ju en fjärde line mer än vad om det ligger under.
Det finns några veteraner med SSK-koppling som ofta dyker upp. Det är nästan som ett vårtecken när det är silly season. Och de är alla klubblösa just nu. Det är alltså Niklas Bergfors, Tom Vandell och Linus Videll. Har du någon kontakt med någon av dem?
En av dem har jag kontakt med. Jag vet inte om jag ska breaka den här, men jag tycker att vi, alltså generellt så ska man väl alltid ha koll på SSK-erna. Sen får det ju inte bli att du ska bara finnas en plats för att du är gammal SSK-er, utan kan du tillföra någonting vidare, alltså finns fortfarande liksom drivet för att får inte be att man kommer hem och avslutar sin karriär 2 år och är lite halvskön och tycker att det är roligt ändå att spela hockey och du får ha det som yrke och så vidare, utan samma egentligen rekryteringsprocess ska ju ske för en SSK-are som för vilken annan. Sen finns det alltid ett mervärde med SSK-are i laget, det tror jag. Om de är här med rätt inställning och så vidare.
Jo, men vem är det du pratar med då?
Nej, men den som är liksom har väl legat i loopen egentligen hela tiden som jag blivit lite inslängd i, det är ju Linus Videll som det verkar ha funnits en liksom historik och vilja ha hem. Så han har haft ett möte med bara för att kolla läget mest. Och det verkar vara en sån process som sker med Videll egentligen varje säsong. Men jag ska väl säga, han låter ju inte omöjligt. Han känns som han är ett jäkla liksom, han bryr sig om SSK i min känsla, och han är hungrig på att fortfarande spela. Alltså.
Får du någon känsla av vad han vill med sin karriär nu framöver?
Nej, inte helt, utan här var ju mer ett möte och liksom känna lite på honom och så vidare. Han var mitt uppe i slutspel i KL och skulle spela final 3 eller något sånt där på den kvällen, så men det var intressant tycker jag. Jag är lika gammal som Lina, så jag försökte dra någon anekdot att vi hade mött varandra i pojklagen, men det var bara jag som kom ihåg. Jag dog den.
Ja, men bra. Du, jag får tacka så mycket för att du tog dig tid att gästa podden. Det var roligt att ha dig här och det ska bli intressant att följa lagbygget under våren.
Ja, tack så mycket. Jag är gärna med någon fler gånger. Jag bjuder in mig själv här, men jag tycker det är roligt att sitta så här, och som jag sa, jag tror att det är ett bra sätt att ändå liksom för supporten också att kunna vara transparent. Och det är inte så lätt att förklara sig i en tidningsartikel alltid, utan lättare att sitta så här och få.
Det blir ju lite mer tid då, och skulle man skriva ut det här i en tidningsartikel så skulle vi få ett extra nummer.
Ja,
det blir många tecken när man pratar en timme. Ja. Men jag får skriva upp det och påminna dig om att du har bjudit in dig själv i augusti när truppen är
satt. Exakt.
Ja, all right. Tack för att ni har lyssnat, och jag kan utlova åtminstone en podd till. Vi kör på med poddar i maj ut, sen kommer sportklubben gå på sommarlov. Hoppas att vi hörs igen. Ha det fint. Hej hej.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.